I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Rosengård tvålade till några av de största konkurrenterna i veckan, och frågan är om René Schlegers kanske rent av gjorde ett gulddrag efter förlusten mot Piteå.
Hon spelar som en drottning idag. Helt rätt.
Dessutom snackar vi akrobatiska uppvisningar av seriens formstarkaste lag. Frysboxen på Hisingen, matcher som krockar, supportuppror, dröm- och madrömslottning inför Champions League och potentiella skrällar i VM-kvalet. Ja, ni hör ju, vi har att göra den närmaste timmen, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men varmt välkomna in till poddstudion här på Aftonbladet, där jag, Anna Rydén, befinner mig. Jag hade hoppats att jag inte skulle vara ensam här idag, men Petra Thorén, var är du?
Ja, jag sneglar ut här genom en ruta på SJs tåg då, mellan de normalt snabba tågen mellan Göteborg och Stockholm. Det står, tror jag, stilla utanför i Vigana någonstans. Sena väg från Göteborg, sena upp och flera stopp. Men det här lilla bistrovagnen som är lite lugnare här fylls på. Många som hade möten som började 10:00 idag.
Ja, det är ju så att du skulle varit framme om den där tidtabellen hade hållit sig. Alla som åkt tåg vet att så sällan är fallet, tyvärr. Men vi har ju med dig senast vi spelade in tillsammans. Jag var tvungen att tänka på det. Liksom, när var vi på samma ställe sist vi spelade in? Det var inte så jävla muntet. Det var ju efter att Sverige hade åkt ut semifinalen i EM på ditt hotellrum. Så att, ja, nej, jag hoppas det blir gladare miner i podden idag.
Det kan det i alla fall bli. Glad är jag i alla fall.
Det är bra. Och vi får väl se om tåget börjar rulla, om du dyker in här i slutet eller om du får vara med på telefon hela tiden. Vi säger ju det också så att folk vet varför det låter lite bakom dig under den här inspelningen. Så är det för att tåget alltså är på väg mot Stockholm förhoppningsvis om en stund. Men med oss också så har vi Viaplays expert Per Lagerström. Per, har du återhämtat dig efter den veckan du har haft?
Ja, men det är, man får ju energi i fotboll, så att det var lite allt möjligt i veckan. Det är hösten, det är liksom hösttider och fotboll, det kan inte bli bättre.
Nej, det är härligt, och vi har ju massor att prata om idag, så vi börjar med snabbfrågorna direkt. Och Per, du får den första frågan. Vad var egentligen veckans snyggaste?
Undrar jag inte om det var ändå Hammarbys 3-0 mål mot Umeå. Emilia Larssons fantastiska framspelning, men akrobatiken av Vilde Hasund när hon, vet inte hur hon får in den där bollen. Det är ett otroligt läckert fotbollsmål.
Ja, det får man säga. Ni som inte har sett, leta upp det och kolla på det där 3-0-målet från Hammarby alltså. Petra, vad skulle du säga var veckans snyggaste?
Jag landar på det som vi kommer prata om senare på den fansens röst i debatten. Det som vi efterlyst nu flera år för att få hårda påtryckningar på makthavarna har äntligen kommit, och vi återkommer till det. Så nu håller vi alla en liten cliffhanger i veckans nyheter.
Ja, det gör vi. Det är ett av ämnena vi ska prata om senare. Men Petra, om du får börja då på, vad var veckans fulaste?
Ja, då är det första är då två kort, Julia Olsson i AIK där, som tyckte att hon var småful redan när hon hakade upp Frida Tomqvist. Jag tror det var du här som var med och kommenterade den matchen. Jag kallade mig för orange kort, tror jag.
Ja, precis.
Och sen det andra gröjde som man ändå tog. Liksom. Men det är ändå alltså, två lite liksom, sättet man tar, som man tar dem på, framförallt i andra där ute på sidlinjen liksom. Det finns inte någon jättestor vinning utav det när man redan har ett gult kort. Jag tyckte det var lite fult gjort och fult på sitt lag.
Per, vad säger du på veckans fulaste?
Ja, klurig grej det här, men med all respekt att jag kan inte exakt bakgrunden, men jag ändå bara läser att ett elitlag i fotboll ska som tävlar faktiskt fortfarande om Champions League-platser ska lägga sin tid på att ringa och ragga sponsorer för 10 000 kronor. Om man pratar om Eskilstuna Uniteds kampanj så tycker jag inte det är jättevackert. Jag har absolut inget problem att spela en del av klubben och måste hjälpa till, men det att vara så specifik, du vet ju inte själv som spelare om du får din, om klubben lever kvar om du spelar nästa säsong, jag tycker det är på gränsen faktiskt.
Eskilstuna United som ju alltså gör allt de kan just nu för att få ihop ekonomin och till den där elitlicensen. Det är ju en pågående story som vi givetvis kommer att följa upp. Något annat som har hänt den här veckan, det är ju att den italienska ligan faktiskt har dragit igång. Evelina Duljan och Kosovare Asllani fick göra sina debuter. Jag såg att Linda Sembrant blev uttagen i omgångens lag efter Juventus stor seger. Vad tar ni med er från den inledande omgången nere i Italien? Om vi börjar med dig, Per.
Ja, det är väl att egentligen Milans förlust. Det är ju uppskrivet. De liksom vill ju se live och Asllani ska liksom bära den här klubben. Och man har pratat om att vinna ligan där. Det är klart att inte det är kört. Men att man åker på, ligger under med 3-0 mot Fiorentina, det tycker jag är en skräll. Däremot en spännande signal till att Fiorentina har någonting på gång tillsammans med Juventus, Roma, Milan. Så tittar man på tabellen också, vilka klubbar som ligger högst upp, så nu börjar det bli de mer kända namnen även i Italien.
Ja, och vi kan ju notera där att Milica Mijatovic, före detta Häcken-spelaren, ju var en av dem som letades in i målprotokollet där tillsammans med Kosovare Asllani. Och för de som inte har sett Evelina Duljans dribbling där in, jag kommer inte ihåg vilket av de sista målen det var hon gjorde, men ett av dem där, det var ju otroligt läckert att se hur hon tog för sig i sin debut där. Jag började också fundera lite på vad som egentligen hände i det italienska landslaget somras när man ser Girelli går in och gör ett hattrick direkt i den här allra första matchen. Hon och Bonansea som faktiskt bänkades i en av gruppspelsmatcherna för Italien. De har lite att fundera på i det där italienska landslaget. Vi går vidare då från Italien till Champions League. För på torsdag så lottas ju damernas Champions League. Och jag vill veta vad ni ser för dröm- och madrömslottning för Rosengård och Häcken. Om vi börjar med dig då, Petra, så länge vi förhoppningsvis har dig på tråden.
Ja, jag har ju bara stängat på drömlottningar här då. Men jag börjar där med väldigt... I alla fall drömmen för Häcken hade väl kanske varit Sparta Prag då, och motsatt kanske Madrum och få Madrid. Sen gäller det Rosengård så kan ett danskt motstånd med HB Køge som var sist i gruppspelet förra året vara ett motstånd. Madrums motstånd har jag inte pekat ut där, men det har säkert här.
Ja, Per, om vi går över till dig där, vi ska ju säga det också för dem som kanske inte riktigt har koll på den här nya som började inför förra året, är ju att Rosengård då kliver in i det här som kallas för Champions Path, alltså där vi har mästare som gör upp och Häcken kliver in i League Path med, där det är, ja, minst sagt tufft motstånd. De Häcken kan ställas mot är alltså PSG, Bayern München, Arsenal, Sparta Prag, Real Madrid. Jag förstår varför du valde Sparta Prag som drömlotten där, Petra. Per, vad säger du?
Ja, men Häcken har ju jättemycket tuffare väg och jag håller med om såklart om Sparta Prag, men jag tycker ändå en annan drömmotståndare som Petra har som mardröm, jag tycker det skulle vara spännande med Real Madrid, för att jag vet inte om de är klara i sin satsning och titta på den gruppen, så att slå ut Real Madrid i en playoff hade varit läckert av Häcken, så att då får jag väl säga dem för att säga någonting annat. Sen PSG Arsenal, det blir ruskigt tufft för Häcken, det är mardrömslotter.
Ja, det får man väl säga. Och Jonas Eidevall, coach i Arsenal, kan ju svensk fotboll så att säga. Stina Blackstenius vet väl också ett och annat om Häcken. Om vi tar Rosengård då, vad säger du där?
Ja, men dels är ju Rosengård sidade. Det blir väldigt stor fördel att vinna ligan, som jag också skickar med för damallsvenskan. Så de är ju sidningsgruppen, så att då tänker jag att ändå att i den gruppen då, de som inte är sidade, där Köge till exempel, då blir de en ganska tuff motståndare. Brann också, norsk fotboll, den tror jag ganska... Rosengård har bra chanser mot alla lag, men de känns som de bästa lagen där kanske. Vi har ett ukrainskt lag, Borskla Charkiv, som jag tror de ska vinna ganska enkelt mot, även finska Kupio. Så att Rosengård ska väl gå vidare, tycker jag.
Ja, man känner lite så när man tittar här på dem som de kan ställas mot, att Rosengårds väg in i det här gruppspelet som de har pratat så mycket om, det är ju det stora målet nere i Skåne i år, att man ska in i gruppspelet givetvis. Vill man försvara sitt SM-guld, men Champions League. Det ska man bara in i den här säsongen. Vi får väl se om de lyckas. Det lottas alltså på torsdag. Då får vi se vilka som Rosengård och Häcken ställs emot. Tyvärr så är vi ju inte med Kristianstad som åkte ut efter att ha förlorat mot Ajax i den förra kvalomgången. Med det så ska vi gå vidare från snabbfrågorna och då grotta ner oss i tre ämnen. Och den första, det blir det som du lämnade en cliffhanger på, Petra, nämligen matchkrockar och säsongsavslutningen. För i veckan så har vi ju rapporterat om att matcher mellan föreningars dam respektive herrlag krockar och ett supporteruppror kring den sista omgången som är tänkt att spelas en fredag. Vi får väl se om det blir så. Men om vi börjar med matchkrockarna så är det ju ett problem som förmodligen bara kommer bli större nu när allt fler stora klassiska herrklubbar väljer att satsa på sina damföreningar, vill upp i systemet. Nu har vi ju Hammarby, Häcken, AIK och Djurgården. Hur ser ni på det här problemet om vi börjar med dig, Per?
Ja, men jag tycker det är väldigt olyckligt. Jag vet att det är ett jättepussel att lägga spelscheman, men det är ett nödvändigt pussel att lägga. Har man två representationslag så ska man inte behöva konkurrera om sina egna fans, tycker inte jag. Jag vet hur man jobbar ibland på internationella mästerskap när det är väldigt, väldigt tufft med matcherna. Då jobbar du vissa delar med två matcher i samma event. Och det tror jag är någonting som vi kanske behöver börja titta på. Du kan spela en match klockan 15, en match klockan 17. Eller kan det behöva någon timme med annan. En match 15, en match 18. Och ha någon happening emellan och skapa en hel dag för fansen i sådana fall. Men att lägga två matcher på helt olika ställen för två representationslag i Sveriges största idrott, det pusslet måste lösas.
Ja, Petra, för tittar man på Häcken till exempel så har de i höst, som det ser ut just nu, två matcher med exakt samma avsparkstid dessutom för damerna och herrarna. I de andra klubbarna så är det lite mer så här, ja, men det kanske skiljer någon timme hit och dit. Vi såg det till exempel för Hammarby i både Hammarby och AIK i söndags i samband med herrderbyt, så spelade ju damerna två timmar tidigare när de stora supporterskarorna var på väg till Friends för att se herrderbyt. Men Häcken har alltså två matcher med avspark exakt samma tid. Hur påverkar det och vad tänker du om att det ser ut så?
Jag tycker det är framförallt anmärkningsvärt att just Häcken hamnar i den situationen med tanke på den närhet och det samarbete som finns verkligen mellan här och damsida. De delar liksom anläggningen ute på GPA, de delar lunchmatsal, de delar kansliet där liksom allting finns nära och de springer i samma korridorer. Även om tjejerna har fått eget omklädningsrum och en liksom egen del av byggnaden nu, så när man är där ute så liksom det är ju en dröm för en report att man kan inte se Man ska ge sina supporters möjlighet att gå på och stötta båda representationslagen. Och så här har det varit till så många år. Det var först nu alla bara vakna och det beror ju på den utvecklingen som vi ser på den publika sidan. Så det är klart att här måste man se över i alla klubbar, EFD och FES inte nästa år.
Ja, jag pratade ju med några av Häckenspelarna här i veckan, bland annat Filippa Kurmark och Jennifer Falk, och vi vet ju att de går ju också gärna och kollar på herrlaget, poängterar att herrspelarna går gärna och kollar när de väl spelar hemma, så att de stöttar ju varandra och sådär, men det var de lite upprörda av att det kan de inte göra. Och jag reagerar ju också på att en av matcherna som då Häckens damer krockar med, det är Häckens hemmamatch mot Hammarby i herrallsvenskan, alltså en riktig toppmatch. Samtidigt möter damerna Eskilstuna borta. Vi får väl se hur många som kommer följa den matchen när det finns en toppmatch för herrlaget att se samtidigt. Men det är ju sista omgången också. Det här upproret från supportrarna, det handlar ju om att den sista omgången ska spelas på en fredag med avsparkstid 18.00. Där flera av de supportergrupper som har bortamatchen då har valt att engagera sig. Det är Hammarby, Linköping och Rosengård bland annat som är engagerade i det här, vet jag. Petra, vad tänker du om att fansen nu faktiskt reagerar, eller till och med agerar, ska vi väl säga?
Ja, men alltså först tänkte jag så här, det är väl härligt med en fredags, alltså det kan bli en väldigt bra fredagskväll liksom. Så först tänkte jag så här att jag tyckte det var en överreaktion från fansen. Men med det sagt så finns det ju en utmaning för att kunna hinna på bortamatcher, och framförallt så reagerar ju många också på att lördagen är upptagen då, vad det verkar, som Superettan spelar sin omgång, och damfotbollen får stå tillbaka för andra ligan är ju anmärkningsvärt. Jag tycker det är bra då att supportrarna kliver in i de här frågorna. För det är först när de i grund och botten sätter press på matchhavarna. Och det var ju det jag var inne på då från början. Att jag tycker det är det snyggaste i veckan. Att de inte bara finns på matcherna och hejar. Utan att de också faktiskt framför sin åsikt och sätter press nu på matchhavarna. Så att vi slipper se det här nästa år. Att de kanske får bättre dagar att avgöra livet.
Ja, vad tänker du om det som hände, Per, att kring att det just nu ser ut som så att damallsvenskan ska avgöras på en fredag? Förslaget från supportrarna nu, det är ju flyttade till lördagen, att man ska kunna spela både damallsvenskan och superettan samtidigt. Problemet är att BP spelar i båda serierna. Det kan ju dessutom bli så att BP:s damer slåss för kontraktet i damallsvenskan. Det kan vara som så att BP:s herrar slåss för att gå upp i allsvenskan. De ligger ju på allsvenskt avancemang nu i Superettan. Och det är Rosengård som kommer på besök till Grimsta och då eventuellt kanske ska fira ett guld på plats på Grimsta. Så att det är många parametrar som ska tas in här, och det är olika sändande tv-bolag och ja, diverse parametrar som man ska få in i det här. Men vad tänker du?
Ja, men först och främst tänker jag att det är väldigt positivt att det finns fans som har åsikter kring spelschemat och att man gör sin röst hörd. Det betyder att det finns intresse kring damfotbollen. Jag hoppas att det bara blir mer i. Det är också speciellt år med liksom VM-uppehållet, vad som gör att allsvenskan är lite komprimerad. Man har ju hoppats på att Sverige ska vara här allsvenskan, som gör att det blir en annan omgång. Jag tycker däremot att man inte ska behöva avsluta serierna på samma helg. Det borde man se till att göra, för då det kommer vara mer och mer sådana här problem. Nu har det hänt. Med det sagt så får man lyssna på fansen. Jag tycker lite som Petra där. Alltså, om man bestämmer sig att fredag, det är någonting man ska göra. Man tror på det. Man tror att det kan vara damallsvenskans avslut. Man gör det i 5 år och det, liksom, det funkar. Då är väl det okej. Okay. Nu känns det som att det är mer utifrån som du är inne på. Söndag går inte. Då avslutas här att svenskarna måste de. För att här och damallsvenskan ska inte avslutas på samma dag. Det är väl punkt. Superettan då. Med det här fallet. Jag har respekt för folk som ska resa på en fredag. Och det känns lite mer ändå festligt att avsluta en serie på en helg. Och då är jag inne på, liksom, tyvärr är det så att i det här året kommer inte pusslet funka. Så antingen så får man ta, liksom, vad är största problemet? Är att avsluta på en fredag och göra massa fans besvikna som ska resa till ledet för jobbet? Eller är det att drabba en förening? Och det är inte optimalt heller för Brommapojkarna. Men jag är inne på det jag var inne på tidigare. Brommapojkarna spelar hemma i Superettan och de spelar hemma i Åbo Damallsvenskan. Det är frågan om man hade hittat en avsparkstid på damallsvenskan som gör att man kan spela hela det evenemanget på Grimsta och få till det på en lördag. Det hade kanske gått. Det är väl ett pussel som jobbar. Jag vet ju att den här frågan tror jag är fortfarande uppe och snurrar, så att jag tror inte vi har fått sista svaret på den här än så länge.
Nej, det tror inte jag heller, utan jag tror att det jobbas på för fullt, och det är ju så att supportrarna har haft möte med IFD får lyfta upp sina synpunkter och efter det presenterat in förslaget till Svenska fotbollförbundet då att försöka flytta det till lördagen. Vi får väl se vad det landar. Vi kommer givetvis fortsätta att bevaka den här frågan också och se vad som händer och sker kring den där sista omgången. Och det är ju då första helgen i november som det handlar om, där Superettan, Damallsvenskan och Herrallsvenskan ska avslutas den här säsongen. Med det så stänger vi det ämnet och går över till spelet, det som faktiskt har hänt, och ska snacka lite form och sådär, för det är ju en del som verkligen har visat fin form efter sommaruppehållet. Men Rosengård, om vi börjar där, de tar alltså 6 poäng mot topplagen den här veckan efter käftsmällen borta mot Piteå. Så går man in, man vinner mot Häcken, man vinner mot Linköping. Man gör det utan att bjuda på sin bästa fotboll. Man väljer att, ja, jag minns ju väldigt väl debatten som var för 2 år sedan när det var möte mellan just, då hette de ju Göteborg, men Göteborg och Rosengård, när Göteborg lämnade in en taktisk uppställning som inte såg ut likadan på plan som på pappret. Den här gången valde Rosengård att göra detsamma, lämnade in en 3-5-2-uppställning inför mötet. Men René Schleges drag var ju att spela 4-1-4-1 med Rebecca Knaak precis framför backlinjen. Var det ett genidrag, Per?
Ja, det var ett ruskigt geniglad. Och, nästan som man börjar fundera på den här förlusten mot Piteå, det trodde jag inte när det skedde, men var det bästa som kunde hända för Rosengård. Jag har inte sett dem spela Knaak den positionen, tror jag, någon gång hela mittfältet. Inte en ensam liksom, balansspelare heller, men de blev tvingade, tror jag, och liksom fundera verkligen en gång till. Hur ska vi spela fotboll med det här laget, med den här situationen? Šanković, Seger, Veje borta. Och det där måste jag säga, jag är ruskigt imponerad. På så kort tid, ta det beslutet, välja, jobba in det, för det är visst att Knaak är bra. Hon är ju lys, hon är nästan bäst på plan. Du får ut enormt mycket av henne i den positionen. Men också att övriga spelare sitter ihop så pass bra som de gör. Så jag tycker matchen mot Häcken är fullständigt briljant. För där stänger de ner Häcken, skapar ju ingenting. Så att det måste jag in på det. Sen fortsätter de där. Matchen mot Linköping är inte lika Rosengård, lika briljanta. Där hade ju Linköping med lite tur kunnat faktiskt fått utdelning på sitt spelinnehav. Men nej, den förändringen, det är högklass av Slegers och det är högklass av spelarna att klara av sådana snabba rockader.
Och vi kan väl ta och lyssna på vad René Schleges själv säger om det där draget att flytta på Rebecca Knaak och hur hon själv hade reagerat på det.
Hon gör det fantastiskt bra. Hon var själv, när hon fick reda på att hon skulle spela där, så sa hon, det är 5 år sedan jag spelade i den här rollen. Så att, det var väldigt länge sedan jag sa, vi tror på dig. Vi tror att det kommer vara viktigt för oss i den här matchen, i den här rollen. Så att det skapat mycket tydlighet kring vad vi förväntar oss av henne. Och hon utförde riktigt bra på ett riktigt bra sätt. Så det är hon som gör den rollen till den är idag med hennes egenskaper. Så riktigt bra.
Ja, Sleges berättade alltså att Knaak hade inte spelat på den positionen på sådär 5 år. Men det syntes ju absolut inte ute på planen. Petra, du var inne på förra veckan att du trodde inte att Rosengård skulle klara att ta de här båda matcherna. Vad säger du nu när vi har facit?
Att det är alltid jobbigt att ha fel, men grattis och bra sätt att studsa tillbaka. Men en anledning till att jag inte trodde det var ju försvarsspelet och att inte det fungerade. Och det här var då, justeringen var ju ett sätt att skaffa den balansen. Sen har man gjort, man ju också en förändring med att plocka bort då Angelo Castro och Piteå och Tega Mika var tillbaka i mål igen. Och det tror jag också har haft en betydelse för lugnet. För det var lite, Piteå var det ju lite också samarbete mellan målvakt och backlinje som strulade. Så att det är en justering till man har gjort. Och jag tyckte i och för sig då mot Linköping just att även om balansen var bättre så var ju Linköping otroligt smarta, för de spelade ofta på rättvända spelare i den ytan framför backlinjen, och där städade hon ju inte hela tiden faktiskt, utan de kunde därifrån både hitta igenom centralt men också ut på kanterna. Så att det finns väl ännu mer att utveckla i det spelet, men en del som också är betydelsefull med henne är ju att man får en viktig spelare i speluppbyggnaden som liksom ett lugn också kan göra det som en exempel Čanković eller Karin Seger klarar så fint, det är ju att ha hittat lugn i speluppbyggnaden. Dessutom då är otroligt bra på fasta situationer, så att det är liksom många aspekter som man får in med henne där, så det kanske är guldfaktorn så småningom som avgör. Sen var ju Olivia Skog viktig, får vi också lyfta fram. Hennes form och hennes sätt att hitta de här inspelen är otroligt bra för Rosengård.
Ja, jag pratade med henne efter matchen mot Linköping och inledde med att säga, jag är helt jävla slut både fysiskt och känslomässigt. Det har varit en tuff vecka för dem och hårda matcher som de har spelat. Men frågan är, har de avgjort serien nu när man tar 6 poäng mot topplagen, leder Damallsvenskan med 5 poäng? Feel free att hugga.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Det de har satt är ett försvarsspel som Petra är inne på med Knaak och få en spännande position på henne. De har satt en jättebra position, men det är inte så att de skapar jättemycket målchanser än så länge. Det behöver de fortsätta komma in i. Det är svårare att ersätta Seger Šanković i det. Och det kommer vara fler lag där uppe. Topplagen, jag tycker, liksom, kommer väl in på det, men både Hammarby, Kristianstad, det finns lag som är mitt den där Piteå och Vittsjö. Det finns ja, Piteå har ju faktiskt redan slagit Rosengård. Det finns fler lag som Rosengård kan liksom förlora mot. Det innebär däremot att deras konkurrenter måste gå väldigt rent för att komma ikapp. Det är väl det mer tveksamt till. Men att Rosengård kommer förlora poäng, det tror jag faktiskt.
Och Rosengård, som vi var inne på, ska ju in i Champions League-kval och förhoppningsvis för deras skull och för svensk fotbolls skull även in i att det är gruppspel sen. Så att det blir ju en tuff höst med mycket matchande dessutom. De här landslagsuppehållen, man har ju en hel del landslagsspelare som är iväg på olika håll och ska representera sina länder i VM-kvalet som vi ska prata lite mer om en stund. Men om vi då tittar på dem som har varit allra starkast efter uppehållet så är det ju två lag som har tagit 3 segrar, 9 poäng. Det är Hammarby och Piteå. Vad säger ni om det resultatet att det är Hammarby och Piteå som just nu är i allra, allra bäst form?
Jag kan hugga in här lite grann med just Hammarby som vi redan... Var det förra veckan som vi poddade?
Jajamän.
Ja, det var som du och jag var med. Ja, det känns som det var 2 veckor sedan. Men de har ju verkligen liksom hittat en jättefin form. Både i relationerna på plan och liksom formmässigt och utdelning på det. Och har många målskyttare. Jag tror att Hammarby kommer vara ett lag som är väldigt starkt här. Fortsätter vara väldigt starkt i höst. Med det sagt så har de lite tuffare spelschema än vad Piteå har framöver. Så ska man se på de här två så fördel för Piteå framöver i själva spelschemat. De har lättare motstånd. Jag lämnar ut dig här för nu pratar de så mycket här. Vi närmar oss. Jag tror jag ser Årsta.
Oj, oj, oj. Du närmar dig Stockholm. Det är ändå fint att höra.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Per, som Petra är inne på här, Hammarby, de möter Rosengård till exempel när serien startar om. Vad tror du väntar för de här två lagen?
Men jag tycker verkligen att Hammarby imponerar, får man säga. Och det, just på det som vi pratar om, kanske Rosengård har satt sitt försvarsspel. Hammarby har ju både förstärkt en backlinje med Boje Sørensen och John Andersson. De har inte riktigt ställt på prov än så länge. Men min bedömning är att det är ju klassspelare även med Courtney Devin där i backlinjen. Så har de en bra målvakt i bra form. Så jag tror att Hammarbys försvarsspel kommer att klara mot de bästa lagen. Det blir balansen med de offensiva spelarna måste hjälpa till. Men det ser ju väldigt spännande ut. Och offensivt också då. Dels att de har ett helt nytt centralt mittfält med Elise Kalonite och Kyra Cooney-Cross. Det kan vara Australiens start mittfält i VM på hemmaplan. Det är alltså, här pratar vi ju ett topplag i världen som de har sitt centrala mittfältet här. Sen folk som knackar på dörren. Och så Vilde Hasund som är stekhet efter sommaruppehållet. Tillsammans med Madeleine Janogy som... Vem ska spela längst fram i Hammarby har jag funderat lite grann på. Men det verkar ju vara så att Janogy hittar den rollen där. Så att Hammarby har både en offensiv och en defensiv. Så jag tror att det här är ett lag som kan vinna mot alla. Det är frågan hur... Kan de gå rent? Och då är det ju Champions League en möjlighet för Hammarby. Det är inte långt bort nu. Så att de är stora både förväntningar och förhoppningar på... Piteå får man ju säga också som lag, de har redan visat att de kan slå Rosengård. Enorm respekt. De hade en match mot Örebro där det var lite liksom, nästan energin tog slut där bensintanken var tom efter Rosengård. Trots det så släpper de inte in någon mål. Och förr eller senare så dimper de boll ner i någon straffområde och då har de spelare som petat dit den, Eriks dotter till exempel. Så att Piteå kommer fortfarande i laget sund. Jag tror att det är en bit kvar för att de ska få 3 pengar hela vägen. Då behöver de utveckla sitt anfallsspel ett steg till. Så att det kommer nog inte räcka till Champions League, men att de kommer vara ett klart stabilt mittellag, inget snack om.
Och för de som har sett Hammarby efter uppehållet har ju noterat, apropå Vilde Hasund, Hammarby har alltså gjort 7 mål. Vilde Hasund har varit inblandad i alla de där 7 målen, antingen spelat fram eller gjort dem själv. Så att ja, nästa norska landslagstrupp. Skulle ändå förvåna lite om inte Vilde Hasund kan få en plats i det där norska landslaget tills dess. Men några som haft det tyngre, som vi kanske trodde mer om med tanke på vad som har hänt i sommar. Det är Djurgården som har 3 raka förluster. Per, tror du att det är så hösten kommer se ut? Är det en tung höst som väntar eller kommer de växa in i det?
Ja, det har inte sett speciellt bra ut här efter sommaren. Vare sig poängmässigt eller prestationen tycker jag. Det är faktiskt ett... Liksom, nu har Djurgården tagit hem Lindahl och tagit hem Ebba Hed och man pratar själv att de ska bli bättre. För att, och det är en klubb som förening var väldigt bra med herrarnas framgångar som också har en historik i damfotbollen. Så jag tycker att man ska ha högre krav på. Det ser inte speciellt bra ut. Ett problem är... Dels ska Lindahl bära det här laget. Det återstår att se. Men jag tycker stora utmaningen är anfallsspelet. Nelly Lilja är en bra spelare på centrala mittfältet. Men jag tycker hon ser en del ense. Det ser ut som två lag i lagen ibland när Djurgården spelar. Man backlinje och Lilja åt ena sidan. Som tre forwards och så Almqvist och Moklaulo där uppe. Och de här två måste sitta ihop för att de ska skapa mer målchanser. De är bra på sin planhalva. De har svårt att komma dit. Nej, trenden är klart negativ. Och jag förväntar mig mer faktiskt.
Och det man kan notera därmed är ju att de har lite skadeproblem i Djurgården. Hailey Dowd hoppade väl in till slut mot Hammarby i derbyt, men tillbaka på skadelistan, saknade senast. Sanna Kullberg missade derbyt helt, haft känningar i en baksida, blev utbytt i första matchen efter uppehållet. Nu var hon tillbaka på bänken men fortfarande inte in i startelvan. En kapten, det är ändå två viktiga pjäser som Djurgården väl får hoppas att det här landslagsuppehållet kanske kan lappa ihop lite. Hur stor skillnad skulle det göra, tror du?
Ja, men jag tror att det är jättestor skillnad. Dowd var ju faktiskt riktigt bra form här i våras. Då får ju Djurgården en dimension till. Dels att de får en djuplöpande forward som gör mål på liksom, när bollen bara trillar ner. Då får de här gratismålen. Det gjorde att Djurgården började vinna och få tre poängare. Jag tror att de fick en rejäl stukning. Man nästan rädd tror att det var ett benbrott här på... Nu var det inte det. Men så, en stukning kan ju sitta i om du har dragit ut ledband. Så att hon blir viktig. Kullberg är ju också inte bara liksom som spelare, men hon är viktig i Djurgården. För det är hon som för mycket av uppspelen tillsammans med Löfgren där nere. Så att hon behövs för framförallt återigen anfallsspelet. Försvarsspelet klarar de av. Men för att de ska kunna föra matcherna och liksom etablera ett anfallsspel på offensiv planhalva så är det två nyckelspelare för Djurgården.
Petra, vad tänker du om Djurgårdens höst?
Jag tror att, som du är inne på, liksom att det här landslagsuppehållet blir väldigt viktigt. Det känns som att en spelare som du är inne på där då, med Hedvig Lindahl, hon behöver landa, liksom, behöver landa i Stockholm, hon behöver landa i sin nya roll. Det har varit ett stökigt mycket snack igen från början och med skadorna tillbaka så har de ju ändå liksom, de har väl både här AIK och BP sedan efter det här uppehållet och liksom bra matcher där de kan få lite stöd från sina hemmasupportrar så liksom, kanske också träna på delar i försvarsspelet. Det blev lite bollpittande. Det var ju bara 1-0 förlust senast borta då ändå mot Eskilstuna. Men det var också ett mål som jag tror man skulle kunna gjort någonting åt. Så att det finns ju en del tendenser som jag tror att man kan ta den här tiden under uppehållet och verkligen slipa på. Och en faktor är att Hedvig Lina får landa hemma. Och med det sagt så har jag landat på Stockholm centralstation. Men jag hänger kvar här med er ändå via telefon. Även om det är nära upp till dig, Anna.
Ja, du får göra så får vi se när vi faktiskt kommer få spela in podd på samma ställe nästa gång. För jag vill inte ha det sista minnet från ett hotellrum i Chesterfield. Eller vad nu heter vi, borde spökhotell. Nej, jag mår dåligt bara jag tänker på det. Så vi pratar om något roligare och går över till vilka tror ni då lyfter i höst? Om vi börjar med dig, Petra. Vilka tror du kommer lyfta när vi väl är tillbaka sen? För nu är det ju landslagsuppehåll. Det är inte matcher i damallsvenskan förrän 9, 10, 11 september igen.
Ja, lyfta. Jag var inne på Hammarby förut där då, men då kanske vi menar att de redan har lyft.
Ja, de har väl redan i alla fall tagit fart och är relativt högt.
Precis,
upp.
Men jag tror att det liksom delvis kommer liksom, med alla de faktorerna som Per pratade om så kommer det fortsätta lyfta. Sen hoppas jag, och det säger jag då, inte för att jag bor i Göteborg, men för att jag tycker att det vore intressant att se när Robert Wilhelm som har städat runt, han har släppt iväg spelare som, och det är spelare som är bänkare och utanför truppen, stjärnspelare som har varit med tidigare i år. Han har börjat forma sitt lag och sitt sätt att spela nu mycket mer utifrån det han har velat. Han kom in och tog över, fick delvis ärva vissa spelare. Så där skulle jag tycka det var intressant och hoppas och tror att man kan se ett ännu mer lyft. Och flera unga spelare som tar chansen. Hanna Wik är ju en sån då som vi pratade om mycket förra veckan, men det blir spännande att se vad de här unga spelarna kan göra i Vilhelms BK Häcken efter landslagsuppehållet.
Ja, men kan vi inte bara fastna lite där, för du har ju pratat med Vilhelm, för vi har ju noterat här att det är spelare som har saknats i BK Häckens trupp efter uppehållet som man inte då har med på skadelistan, men de finns inte heller med i truppen. Vad är det som sker i Göteborg?
Ja, det som sker är i grund och botten att Vilhelm har sett vilka spelartyper han har haft. Han vet vilka, liksom, vilka egenskaper han vill ha på sina spelare, och därför har han i det här fallet både gjort formmässiga justeringar. Lotta Ökvist till exempel som då varit utanför truppen nu. Hon platsar inte helt enkelt, utan då hade det varit ett alternativ att sätta henne på bänken, men där finns Molly Johansson. Han har varit rätt rak och hård med sin uppfattning till spelarna och berättat för dem vad de tycker. Julia Karlenäs till exempel också utanför på truppen, och han ändrar om. Han är ärlig men ganska rak och liksom vill ha andra egenskaper på plan, och det är det han har börjat se nu när han har givit dem andra chansen.
Och där är det ju då till exempel Anna Sandberg som har kommit in på vänsterbacken som han värvade in från KIF Örebro. Om vi börjar bara med att du får tänka till lite också om vad som händer i Häcken, Per, innan du får säga vilka du tror lyfter i höst.
Ja, men det är ju, man kan ju göra, när ett lag inte presterar så kan man göra på olika sätt. För det tycker jag inte Häcken har gjort med de ambitioner de har. Så antingen, vanligast är att du byter tränare. Det är ju nästan det lättaste. Men det Häcken gör är ju att de har faktiskt byter spelare. Dels har de värvat aktivt, de är också väldigt tydliga med vilka spelare de satsar på. Det är ändå som startspelare, erfarna spelare som man inte ens väljer att ta med i truppen. Det är en tydlig signal att man vill gå åt ett annat håll. Så att det är ett mod i det. Rätt eller fel, det får ju liksom poängen avgöra. Klart att däremot är det anmärkningsvärt att det är Ökvist, Karlenäs och även Gevits. Nu sålde man dem, men jag tror att det var, eller han sålde Gevits rättare sagt. Jag tror ändå att man hade valt att hålla en utanför. Man vill ha en annan spelartyp där bak. Så att jag gillar ju tankesättet att man bygger någonting utifrån sitt sätt att göra det. Däremot blir det ju en annan press på Vilhelm. Lyckas han inte nu, då är det ju hans liksom, prestation och hans arbete som kommer ifrågasättas efter den här säsongen. Så att de ska nog klara Champions League-plats. Så att det här modiga, tycker jag, spännande sätt att tänka får ett positivt resultat.
Jag får kasta in där, ja, Anna och Per. Just när det gäller Luna Gevic som lämnade till Montpellier, så var det ju faktiskt liksom Häckens lagkapten och mittback som hade ett väldigt stort förtroende i den här truppen. Och som jag har förstått det, och det här är vad Robert själv har berättat, så hade han ett väldigt tidigt möte med henne, eller kanske flera samtal, men han har ju sagt till henne att du kommer inte ha den här rollen efter EM i sommar. Du kommer inte liksom vara den som får förtroendet på så sätt att bära det här laget som kapten och startspelare. Så att och lämnat det ju då lite grann öppet med ett halvår kvar på kontraktet att stanna och ta fighten och försöka träna sig till de egenskaper och övertyga honom om att hon ändå är rätt person eller att det går då. Så att det är ju liksom tuffa tag, och jag är väldigt spänd också som du är inne på, Per, där. Det kommer vara rätt om det blir bra poäng, men det kan ju vara ett ganska högt spel av Robert Vilhelm.
Ja, vi får väl se hur högt han spelar och om de lyfter. Spontant så här från sidan så känns det ju som ett väldigt naturligt val i alla fall att sätta kaptensbinden på en sån som Filippa Kurmark på innermittfältet, att lyfta upp den där och bygga kring den spelartypen. Men Per, du ska få säga vilka du tror lyfter i höst också. Vad vill du slänga in där?
Nej, jag tycker Petra är inne på det, är Hammarby, och man måste nästan, jag skulle vilja ändå säga Häcken då, för att lyfta från en fjärde plats. Häcken behöver komma till Champions League. Det kommer vara fem lag, tror jag, att det handlar om. Så att Häcken och Hammarby kommer och tror jag blanda sig i Champions League-platserna. Ett lag som kanske inte fått lika mycket poäng, men jag tror fortfarande de kan hota alla topplag. Det är väl Vittsjö, som de inte är nöjd med sin poängskörd. Man ser i matcherna skapa ganska mycket målchanser, men får inte in bollarna. Så att det är väl ett lag som jag tror skulle, om de får lite självförtroende och lite stolpe in, så kan de ta en hel del poäng också.
Mm, vi får väl se när det alltså startar om igen i Damallsvenskan nästa helg. Sen då kommer vi ju även kliva in med Women's Super League och så vidare, som har premiär den helgen. Men nu så är det landslagsuppehåll. Det är VM-kval som väntar. Det är de sista omgångarna som ska avgöras. Vi har redan lag som Frankrike, Danmark, Spanien och givetvis Sverige klara för VM nästa sommar. Men vad tror ni om övriga nationer då? I grupp D står det till exempel mellan England och Österrike om direktplatsen vidare. De möts dessutom inför en slutsåld arena nere i Österrike. Kan Österrike skaka om Europamästarna? Vi såg ju liksom premiären. Det var ju inte den matchen som England vann storstilat direkt. Vad tror ni om den matchen? Petra, om du får börja.
Nej, men det är klart att det här är två lag som ändå kommer med energi från det som hände i sommar. Så ett guld ger ju ändå allra mest energi, givetvis, och stort självförtroende. Men sen spelar man på bortaplan. Österrike var ju ett av EMs liksom mer intressanta lag. Jag tror att Per, du var inne på det inför mästerskapet, och det såg vi alla där. Samtidigt så kommer de nya mästarinnorna på sitt liksom uppvisning efter det här mästerskapet som var i sommar, sen fantastiska framgången. Så jag tror att det blir svårt för dem att stå emot England, även om det är på hemmaplan, och liksom poängmässigt så har ju England ändå ett övertag.
Vad tror du om den tillställningen, Per? Kan Österrike skaka om England?
Ja, det kan de med en enskild match såklart, även om England stod favoriter. Men det kommer inte räcka ändå, så att England och Luxemburg är sista och de leder med 5 poäng. Så att den är nog ändå avgjort, även fast en spännande match. Men det finns ju andra grupper, så att till exempel Belgien-Norge. Norge är ny förbundskapten. De ska mötas också. Det är ju jätte, liksom, skiljer 3 poäng. Där vet man ju inte alls. Nederländerna-Island också kampas, ska mötas i för omgångarna här. Även Italien-Schweiz, den gruppen. Italien har ett Rumänien som har gått väldigt bra i avslutande matcherna och kan liksom tappa det här VM:et i sista omgången. Så att det är ju några ruskigt spännande matcher, får man säga.
Ja, det får man säga. Man minns ju också hur det såg ut för Italien i somras. Petra, du såg ju till och med dem på plats där när de fortfarande hade chansen att bli Sveriges motståndare i kvartsfinalen när de mötte Belgien. En match där ju Belgien, som vi alla vet, drog det längsta strået och sen fick en respass mot Sverige i kvartsfinalen. Men vad säger du om det som sker i Italien? Det känns som att det är lite skakigt ändå, för de har ju potential.
Ja, det har de, och det var ju väldigt förvånande. Jag såg både deras första match mot Frankrike, där de blev utskåpade, och just Girelli, som du var inne på förut, Anna, hon var ju skakad på huvudet och var rätt mållös efteråt. Hon sa, jag vet inte vad som händer, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Känslan var att det satt i hela mästerskap för Italien, att de lyckades inte kollektivt, de lyckades inte individuellt, de hade ett uselt försvarsspel stundtals, och de spelade väldigt mycket en och en även anfallsmässigt, så att det är intressant att se om de lyckas ihop det här, eller om det krävs en helt annan omstart för det här italienska laget.
Mm, vi får väl se hur det blir, och VM-kvalet drar ju alltså igång nu. För Sveriges del så är det Finland som väntar den 6 september, alltså i nästa vecka. För Sveriges del alltså redan avgjort. Det kan vara som så att Finland inte heller har något att spela för. De möter Irland borta först, en väldigt viktig match för dem. Dessutom också ett lag med ny förbundskapten. Det var Olga Ahtinen inne på här efter. Hon åkte ju direkt från förlusten då, den tunga förlusten för Linköping mot Rosengård, till Köpenhamn för vidare till Dublin, och sa det att men nu har vi ju bara några dagar på oss här att få ihop allting inför en så viktig match. Vad tror ni om Finlands chanser att ta sig till ett VM?
Jag tror att det blir, dels är det tufft mot Sverige. Jag tycker Sverige är klart bättre än Finland, så att det blir väldigt jobbigt. Och sen även om man skulle komma tvåa en grupp, det är ett väldigt tufft playoff också. Där du ska spela dubbla kvalrunder, och det kan vara så att det är en ganska lång väg dit. Och jag tycker att det finns faktiskt fler andra nationer. Jag tror inte Finland kommer klara den här gången.
Petra, vad tror du om själva matchen då? Sverige-Finland som väntar nästa vecka. Vad vill du se av Gerhardssons Sverige nu när vi ska få se dem på plan igen för första gången sen EM-uttåget på Bramall Lane i Sheffield?
Ja, men de var ju inte helt nöjda spelmässigt, så att det var ju inte vi andra heller. Med så här blicken i backspegeln så känner man ju att det här liksom laget lyfte aldrig riktigt. Och det är väl det man vill se nu, även om det är en kvalmatch mot Finland. Så vill jag gärna se att det klickar mycket mer, att det är högre fart i passningsspelet, att man hittar fler kombinationer, att man hittar en bra liksom väg för Fridolina Rolf att verkligen få ut det yttersta i det här laget. Och Lina Hurtig som Peter Gerhardsson själv varit inne på, att han inte använder henne tillräckligt mycket och bra kanske då under ett mästerskap, att man kanske hittar då en roll för henne, hur det fungerar. För att vi var inne på det förra veckan också, att det här är en match nu och sen är det liksom rinner hösten på, även om de har otroligt bra motståndare även under hösten. Nu är det klart att Sverige möter Frankrike också på Gamla Ullevi, så är det ändå så att det är liksom, det är kort om tid till VM. Känns lite stressigt redan nu in till nästa sommar, så att dels att spelare i spelet sitter och så kanske att någon av de här spelarna som ändå kommer in utifrån, bland annat Madeleine Janoge, tar chansen och visar att en spelare som kan tillföra kvalitet till det här laget och kan liksom, jag får påminna om att VM nästa år, det kanske hon ska finnas med.
Och det känns ju som att laget har lite att bearbeta efter det där EM:et. Vi kunde ju bland annat läsa Olivia Skog som jag pratade med om hur avslutningen blev för henne. Det var ju en av spelarna vi inte ens såg på slutet. Saknades de sista dagarna efter att ha testat positivt då för corona och satt isolerad. En oerhört tuff upplevelse för de spelarna och ledarna som satt isolerade. Men vi hörde ju även Peter Gerhardsson i förra veckans avsnitt som pratade om hur mycket mer ensamt hela mästerskapet blev när man mer och mer tvingades återgå till det här lite stängda. Man kunde inte ha det sociala på samma sätt. Man kunde inte utnyttja de fina faciliteterna runt där man bodde. Man kunde liksom inte göra allt det där runt omkring, utan det blev ganska ensamt. Så att jag tror att de ser fram emot väldigt mycket att få ses igen och bearbeta allt det där som skedde i England. Men Per, på planen där, vad vill du se mer från Sverige för att det ska kännas som att det här var en härlig samling att starta om med blicken mot VM nästa sommar?
Ja, men det här kan man inte säga utåt, men jag tycker att man ska ta samlingen mot Finland som ett fokus för kommande matcher. Alltså, det Sverige behöver göra, det är vad som bäst när de viktigaste matcherna gäller. Jag tycker man ska använda den här samlingen till att förbereda sig för att vinna mot Frankrike och tänka att Frankrike är en potentiell semifinal i ett VM. Och sen ska man förbereda sig nästa att det är Australien eller en kvartsfinal i ett VM. Och sen förde man sig nästa match för att Australien borta i Australien är en eventuell semifinal. För att det här, de här måste bara fokusera på tävla mot de bästa. Finna de här lagen, de klarar Sverige om de vinner med 2-3-0. Det är inte det handlar om. De här ska tävla om medaljer. Så att jag vill se att de optimerar sina chanser, tar de här samlingstillfällena för att förbereda sig för att vinna VM-medaljer. Och då blir det ett fantastiskt match mot Frankrike hemma. Sen får åka hela vägen till Australien och två sådana matcher nu. Och liksom låtsas att det är avgörande matcher där resultatet är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, och det ska väl dessutom in ytterligare en match innan den där matchen mot Frankrike, om jag har förstått landslaget rätt. En bortamatch mot något motstånd tidigare. Jag satt och funderade lite på vilka det skulle kunna bli, men det är ju många av de bra nationerna som redan uppbokade dagarna innan. Frankrike möter Tyskland till exempel, vi har England mot USA där tidigare, så vi får väl se vad som väntar Peter Gerhardssons landslag innan den där matchen mot Frankrike. Med det så är vi väl klara för den här veckan, förutom att vi ska dela ut 5+ såklart. Är det någon av er som har 5+ i bakfickan?
Får man chansen så tar man den, ja, om inte Petra har någon.
Nej, ta chansen nu.
Ja, då gör jag det. Alltså, jag tycker ändå, alltså, jag tänker på eran sista EM-podd, men alltså det EM-febern, den lever fortfarande vidare i England. Och jag vill ge 5+ till liksom engelska fansen, publiken. Det är alltså klubb, Women's Super League drar igång, det är liksom rekord på säsongsbiljetter, det är klubbar som drar fans som aldrig förr. Man säljer ut Wembley, men det är också klubblagen. Man ser när Arsenal, jag tittar lite på herrfotboll också, spelar, då är det liksom, zoomar man in Arsenals damer på matchen. Alltså det händer någonting med damfotbollen i England fortsättningen veckor efter EM. Så att fansen i England och vad de håller på att göra för damfotbollen, det är för mig 5+.
Ja, vi ser med spänning fram emot att följa Women's Super League såklart, som alltså då startar nästa helg också. Sen direkt efter landslagsuppehållet så ska de in i hetluften borta i England. Innan dess alltså landskamper som väntar. Vi kommer vara tillbaka med 5+ igen nästa vecka. Vi är tillbaka efter det att Sverige har spelat mot Finland, så det blir lite senare än vanligt. Vi kommer väl ut på onsdagen förmodligen, skulle jag tro, så att vi hinner få med allt det som hände i Sverige och Finland. Och så kommer vi givetvis då snacka upp ännu mer det som väntar nästa helg när Women's Super League startar, när damallsvenskan är tillbaka och fler europeiska ligor. Så ja, hörni, jag tackar så hemskt mycket för att ni har varit med, Petra, för att du har kämpat på telefonlinjen från tåget utan täckning. Det har ändå funkat helt okej.
Okay. Det har gjort det, jag hoppas det. Det är ju ni som lyssnar som får stå ut med det här lite hackiga, men ja, så blir det ibland, men tack för tålamodet, får jag säga.
Ja, vi tackar så hemskt mycket för att du var med, och givetvis dig också, Per. Nu får du vila dig i form lite till, så hörs vi strax igen. Du är väl med i podden igen om 2 veckor. Innan det så kommer vi att höra dig i Viaplays sändningar såklart. Och så tackar jag vår producent Julia Karlsson som har fått jobba hårdare än någonsin. Hon gör V-tecknet ute i kontrollrummet här, skrattar högt, och ja, hon har fått slita där ute idag. Tack så hemskt mycket för det, Julia. Men störst tack som vanligt till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.